Hej och välkomna till avsnitt 1174 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Vi ska göra en ny uppdatering om det senaste som hänt i USA och vi poddar ju bara i förrgår, den 29 augusti, och idag så är det den sista 31 augusti, men det har hänt en ganska stor sak sedan dess, och det är att i Portland, Oregon, där det är väldigt mycket kaos, där har en Trump-anhängare blivit ihjälskjuten av en antifa-aktivist, och det är alltså ett mord som har hänt på öppen gata. Och det här var alltså en grupp, som en konservativ grupp som var på plats för att demonstrera mot Antifa och de här radikala aktivisterna. Och det här var inte en våldsam grupp av vad jag förstått, utan de var där fredligt för att demonstrera mot Antifa och så vidare. Och en person här som heter Jay Bishop, han var en Trump-fan och han var en del av den här pro-Trump-gruppen då. Han fick ihjälskjuten av en antifa-aktivist som sköt ner honom på öppen gata, och det finns på video. Och Donald Trump tweetade "Rest in peace, Jay", tweetade han. Och ja, det pratas ofta om högerextremister som mördar, men här har väl en vänsterextremist som mördar en konservativ Trump-anhängare.
Ja, du och jag har ju pratat om det här i poddarna tidigare, och jag har sagt flera gånger, det är bara en tidsfråga innan Antifa börjar slå ihjäl och mörda Trumpanhängare, och nu har det skett. Så det här är absolut ingen förvåning överhuvudtaget. Nämnas ska också att det här var en grupp som inte var ute på gatan och demonstrerade. Det var en karavan av bilar, det var typ 600 bilar. De gjorde bara en bilkaravan, så det var en demonstration där de åkte igenom. Så de samlades någonstans utanför Portland, Oregon. Och sen så åkte de på en motorväg och sen så åkte de in genom staden, genom centrala Portland, genom centrum. Men det var inte en grupp som gick ur bilen för att liksom ställa sig på gator och liksom mucka gräl och så vidare. Utan de åkte igenom, de ville bara göra en bildemonstration och vifta med flaggor. Mm. Och tydligen så hade i princip alla bilar åkt igenom. Så det var en av de absolut sista bilarna som de gav sig på då och sköt ihjäl någon. Nämna ska i och för sig att jag läste och hörde rättare sagt att de hade använt sig av, vad heter de här, paintball guns. De hade skjutit med sådana, för de blev attackerade så av Antifa när de kom dit, och då försvarade de sig med paintball guns, så de sköt aldrig med riktiga vapen, utan Antifa attackerade bilarna. De som satt i bilarna sköt tillbaka med paintball guns. Så det är ju inte paintball guns, blir man inte dödad av.
Nej, jag spelar paintball, kan jag säga. Så att,
ja. Ja, och då vet du vad det är. Ja. Mm. Precis. Men i alla fall, Antifa hade tydligen vapen med som sköt igenom. Så det var aldrig på slutändan. Mm. Och det är ju inte helt förvånande, för jag pratar om att det är bara en tidsfråga innan det här händer. Så att nu är vi där. Och nu vet vi. Och ryktet är nu, det jag har hört i alla fall i social media, det här buzzet, det är ju att nu ska det hämnas. Nu kommer hämnden. Så att nu är det bara en tidsfråga innan det kommer högerextremister som bara vill hämnas och skjuta ihjäl några antifa folk. Så att kriget trappas upp, och allt beror på de här förbaskade, mesiga borgmästaren, demokraten och guvernören som är borgmästare i Oregon, som låter det här fortgå. Det här var jättelätt att förebygga om de hade tagit tuffare tag från början mot de här satans våldsverkande antifa-medlemmarna.
Mm, ja, verkligen. Nej, alltså, en oerhört tragedi, och det här är ju, vad ska man säga mer om det här? Alltså, utredningen kommer fortgå, och jag är inte insatt i alla detaljer, men reaktionerna, de är helt sjuka i alla fall. Alltså, Antifa var där på plats, och direkt efter, när det hade rapporterats om att en person hade blivit mördad, eller bara en tid efter, då började de här antifa-aktivisterna skrika och skräna. Black Lives Matter var där också, och de var helt enkelt inte, de tyckte inte att det var sorgligt, utan de tyckte att det var bra. Och det var en kvinna som höll ett, jag har sett talet på video då, som talade i megafon, och hon sa att det här var en fucking fascist, sa hon, som dog. Och, yep. Och sådär, hon gladdes helt enkelt att han var död. Hon sa så här, om jag ska citera henne rent, rakt av: "I am not sad that the fucking fascist died tonight", sa en av de här kvinnorna då. Och ja, det var väldigt många andra liknande uttalanden. Det här är liksom en Trump-person och så här, en Trump-anhängare. Så att, helt vansinnigt. Och det visar verkligen vilket frakt de här har för människor. För de handlar bara om att ha rätt ideologi, annars är det ond, och då kan du, ja, du kan bokstavligen avrättas. Så att, det är helt sjukt, bisarrt.
Det är samma, det är precis som i Sverige. Det här är ju samma grupp som sen påstår att alla människors lika värde. Vi står upp för människors värde. Och det är samma jäkla vidriga hyckleri. Värdet gäller bara människor för människor som tycker precis samma som dig, som delar din ideologi. Är en människa som inte delar din åsikt, då är de värda noll och då ska du slås ihjäl. Och det är det som demokraterna, vänsterliberal media inte begriper. Att de här människorna i Antifa, de har noll respekt för människans värde. Som tycker annat än Antifa. Och det är det som gör dem så farliga. Det är precis det de gör dem lika farliga som nazister och islamister och så vidare. Va? Att de har bara en synvinkel och alla människor som är mot den synvinkeln ska slås ihjäl. Och det är precis där det har trappats upp. Att det har gått ifrån retorik till morden. Och det kommer att fortsätta. Det här kommer att fortsätta. Ingen snack om det.
Nej. Nu har ju den demokratiska borgmästaren där i Portland som heter Ted Wheeler, han höll en presskonferens där han pratade om det här, och både du och jag har sett presskonferensen. Jag kan börja berätta att han började ju med att prata om det här mordet, och han sa att det här är helt oacceptabelt och vi stöder verkligen offret och hans familj och så här, och den här personen som har gjort det här, gärningsmannen, ska vi stöder polisen helt och hållet för att arrestera honom, han ska dömas med lagens fulla makt. Så att det sa han, och det var ganska bra. Sen gick han vidare och sa att men mycket av den här oron, det beror på Donald Trump, det är Donald Trumps fel och så vidare. Så att det var tal med två halver. Först en sympatisk sida då, han hade ju inget val alltså när det skedde ett mord mitt på öppen gata i en stad, men alltså lite grann om det, och sen ganska mycket om Donald Trump, att det här är Donald Trumps fel, han pratar illa om kvinnor, han hetsar fram en dålig stämning och så vidare och så vidare. Vad är dina tankar om hans presskonferens?
Ja, det är ett otroligt hyckleri. Jag såg den här presskonferensen med, å ena sidan säger du att vi måste förena landet och så vidare och så vidare, vi får inte splittras på det här viset, och han, i nästa andetag så börjar han hetsa mot Donald Trump. Att det är Donald Trumps fel. Vilket betyder att han hetsar, att han splittrar landet själv. Och han gör allt för att inte förena landet. Va? Första halvan av talet, han kunde avsluta det där. Det hade varit jättebra. Men sen när han började hetsa mot Trump, då förstår man att hans intresse är ju noll att försöka förena. Utan hans intresse är att bara piska på det här. Och dessutom nu, så att det här är ju helt oacceptabelt. Du och jag, vi har pratat om det här. Trump har sagt det här länge. Alla har ju begripet att det är bara en tidsfråga innan någon kommer att mördas på öppen gata som är en Donald Trump-supporter i Portland, okej? Och nu har det skett, och det här kunde förebyggas. Så borgmästarens skitsnack om att det här var liksom att det här är oacceptabelt. Han har tillåtit det här att hända. Han har bokstavligen tillåtit att sanktionera det här mordet. Han har blod på sina händer, punkt slut. Om han hade stoppat upploppen för länge sedan, då hade inte det här mordet skett.
Nej.
Så han har tillåtit det här. Han är en del av problemet. Han sanktionerar det här mordet. Så någon borde egentligen hålla borgmästaren, och det är vi ansvarig för det här. Och jag skulle gissa på, precis som i Seattle, Washington. Det var ju flera personer som dog i det här köpområdet, som du kommer ihåg. Mm. Och de har nu stämt borgmästaren i Seattle för att vara ansvariga för att tillåta sanktionera det här. Och jag tror att någon kommer att stämma borgmästaren i Portland med och säga att det här är ditt fel. Du har sanktionerat det här genom att tillåta det här drägget på gatorna hålla på så här, och alla visste hur det ska sluta, för alla vet att de drar med sig vapen på gator och torg.
Ja, det här är, ja verkligen. Jag kan säga också att Joe Biden då, presidentkandidaten, demokraternas presidentkandidat, han har krupit upp från sin källare där han har gömt sig väldigt länge, och han höll ett tal idag, och han tog alltså ton mot våldet och vandalismen. Och vi kan säga att Joe Biden har inte gjort det. Man pratade inte ett ord om det här på demokraternas konvent för typ 2 veckor sedan. Och sen allt det började i samband med George Floyds död i mitten av maj, så har ju egentligen demokraterna i princip stått på Black Lives Matter sida. Det går inte att säga något annat. Det var till och med demokrater som Attorney General i Minnesota, Keith Ellison, som är till och med liksom backar Antifa. Så att liksom, det finns demokratiska aktivister, och de har verkligen inte tagit ton mot vandalismen. Men nu försökte Biden göra det, och vi var inne på det i vår förra podd, alltså man inser väl att vilket håll det lutar åt. Alltså om våldet fortsätter och demokraterna inte tar ton mot det, då kommer Trump att vinna, komma hem en stor seger liksom den 3 november. Så att nu höll han ett tal, och jag såg det talet nyss, och han sa liksom att vi accepterar inte våld, och vi är tuffa mot våld. Han sa till och med, det var en ganska rolig grej, alltså han tittade in i kameran och så sa han så här, att ask yourself, do I look like a radical socialist with a soft spot for rioters, really, sa ju Biden. Och jag önskar att jag hade kunnat imitera hans dialekt och sådär, det kan jag inte, men alltså det lät ganska, ja, han ser inte ut som någon tuffing, utan det lät bara som en liksom en fjant som ville låtsas vara tuff ungefär när man såg det där. Men han pratade i alla fall i talet om att man accepterar inte riots, och det är ju ändå ett steg på vägen. Men likadant där. Han ägnade väldigt fort åt det. Sen pratade han väldigt mycket om polisvåld, att det måste man få bukt med, och att han hade träffat Jacob Blakes mamma och så vidare. Och han har väldigt mycket av skulden såklart, och precis som borgmästaren i Portland, på Donald Trump. Det var Donald Trumps fel, och det är Donald Trump som inte tar ansvar. Det är Donald Trumps fel att den här situationen är så här. Det är Donald Trumps fel med covid-19-krisen. Det är Donald Trumps fel att, ja, han fortsätter bara elda på och härja på. Han gillar det här våldet för att han tror att det ska gynna honom. Så att, ja, det var likadant där. En hyfsat bra halva, inte så bra, men det mesta var egentligen bara att liksom använda det här för att kasta det mot Donald Trump. Så att, ja, demokraterna kan säga att republikanerna och Trump politiserar här, men de gör precis likadant själva, om inte mer skulle jag säga.
Så Joe Biden har egentligen noll trovärdighet här. Jag är inte säker på att det här kommer att gynna honom. Det här kan faktiskt missgynna Joe Biden, därför att det är alldeles för lite, alldeles för sent. Folk ser att han reagerar nu enbart i politiska syften, för han tror inte själv på det här. Hade han trott på det så hade han i alla fall tagit upp det. Om inte för några månader sedan, i alla fall under konventet. Så folk, vanligt folk, vanliga väljare, tror jag kommer att se att Joe Biden vänder kappan efter vinden. Nu gäller det att försöka framstå som lite tuffare mot våldet på gatorna. Och alla vet om att det är helt enkelt en falsk, vad ska man säga, falsk fasad han sätter på sig. Så jag tror att det här kan faktiskt skada honom mer, därför att folk ser att han bara vänder kappan efter vinden. Dessutom, om han försöker nu framställa sig som tuffare mot de här vänsterextremisterna, då får han ju falangen inom demokratiska partiet, som då är vänster, som liksom delar de här vänsteraktivisterna, vänsterdräggets, deras vad ska man säga, sanktionera våldet på gator och torg. De får han ju emot sig då. Så oavsett vad han gör så blir det ju fel från hans sida. Han kan inte göra alla lyckliga samtidigt. Och han försätter sig ju själv hela tiden i nya problem.
Ja, verkligen. Och han säger liksom, do I look like a radical socialist? Jag menar, häromdagen så fick Bernie Sanders presentera hans liksom ekonomiska agenda, och Bernie Sanders är en radical socialist, och Biden lät alltså honom presentera sin egen liksom ekonomiska agenda. Så jag menar, det visar verkligen att han är, ja, men som Trump brukar säga, han är liksom fången hos de här radikala socialisterna, helt oavsett vad han tror själv eller tycker eller tyckte för 20 år sedan liksom. Och jag läser också att Trump har tweetat om det här, om Bidens tal då, och han tweetat att jag såg just vad Biden hade att säga, och han skyller på, enligt min uppfattning, skriver Trump, så skyller han på polisen mycket mer än han skyller på upploppsaktivisterna och anarkisterna. Och ja, han kan inte göra något annat, därför att då skulle han förlora stödet från de radikala Bernie-anhängarna, skriver Trump. Och det, ungefär, det var det du var inne på nyss ungefär, så att Trump skriver samma sak. Ja.
Yep.
Ja, men okej, men då har vi avhandlat det, alltså ett mord i Portland, Oregon, en Trump-anhängare som blivit mördad av Antifa, fruktansvärt, och det här är något som vi får återkomma till det när vi vet mer, helt enkelt. Men har du några fler ämnen, Björn?
Ja, jag tänkte nämna att, du vet det här som den här killen, vad heter han nu, Kyle Rittenhouse, som sköt ihjäl ett par personer.
Ja.
Som vi pratade om var självförsvar. Mm. Det här var väldigt intressant. Var det igår i Tallahassee, Florida, så var det en man som var ute med ett vapen. Det var en aggressiv vänster-antifa-demonstration, och så var det en man som kom med ett vapen där för att helt enkelt ställa sig och titta på. Han blev attackerad, och det här visar att självförsvar, även om man har vapen, är inom lagens gränser. Så han blev attackerad i alla fall, och han drog vapen. Han sköt ingen, men han blev fysiskt attackerad av antifa och vänsterdräget på stan. Han drog vapen för att liksom skydda sig, men han sköt ingen.
Mm.
Han blev polisanmäld, polisen kom plocka upp honom, släppte ut honom och sa att han har all rätt att försvara sig. Den handlingen han gjorde, även om han inte sköt någon då, så är det skillnaden, men han agerade i självförsvar. Han hade rätt att dra vapen och använda vapen i självförsvar, för han blev fysiskt attackerad.
Mm.
Och det sänder en signal. Sen kanske Wisconsin har andra lagar, men det visar att man har rätt i många delstater i USA att försvara sig, även på gator och torg när man har vapen, om man blir attackerad. Och det är det som gör att sannolikheten att den här killen i Wisconsin blir frisläppt och frikänd ökar, just för att om man kan bevisa självförsvar så har man rätten att attackera. Och på tal om att bära vapen, det var en kompis till mig som bor ungefär några kilometer från där jag bor. Hon skickade en bild. Då var det en antifa vänsterdräggs demonstration i lokalområdet här, och då var det en kille tydligen, jag har bilden här, jag skickar den till dig.
Mm.
Han kom, för i min del av Vermont så är det också lagligt att ha vapen öppet om man har licens för den. Så det finns en bild på en kille här som promenerar förbi hennes hus då, som går omkring med ett automatvapen. Han bokstav automatvapen är på väg att promenera till demonstrationen. Nu har väl ingenting hänt baserat på det, så ingenting hände väl, men folk börjar beväpna sig, alltså man vet att vill man vara emot den demonstrationen, vill man vara liksom en counter-protester, så måste man numera bära vapen för att man blir garanterad attackerad.
Mm, ja.
Och det är det som är skillnaden. När konservativa demonstrerar, då blir de garanterade attackerade fysiskt av det här vänsterdrägget. Mm. När vänsterdräggen demonstrerar, konservativa går inte dit och attackerar dem fysiskt. Det är en enorm skillnad, och det liksom begriper inte media, och demokraterna begriper inte det, så döljer de det. Men det är en stor skillnad. Konservativa går inte till är inte såna counter-protesters för att attackera folk fysiskt med våld.
Nej, håller helt med.
Däremot är vänstern det. Och det är en stor skillnad. Det måste vi börja belysa, att det är en stor skillnad. Konservativa kan göra en motdemonstration, men de gör den fredlig, för de begriper gränser. De respekterar lag och ordning. De begriper att vi måste hålla oss inom lag och ordning. Men vänstern respekterar inte just det. Och det är det som är så farligt nu. Att vi låter vänstern slinka undan och media och sanktionerar det där och demokraterna vänder ryggen till. Vi måste helt enkelt ta tur med det problemet och erkänna att vänstern, de demonstrerar, att de använder våld som ett sätt. Och det måste vi liksom förklara, det är oacceptabelt, och göra någonting åt det.
Mm, ja, verkligen, verkligen. Ja, bra. Ja, du kan fortsätta.
Ja, du vet den här killen, Nick Sandman, som vi pratade om förut, han som blev, ja, vi nämnde förut.
Mm.
Han i alla fall är nu uppsnappad av Mitch McConnells senatkampanj.
Okej.
Okay. För att bli en rådgivare, inte rådgivare, men för att bli, vad ska man säga, hjälpa till under kampanjen.
En posterboy skulle jag tro, liksom. Alltså,
det är han säkert, ja.
Ja,
mm.
Ja. Ja, men ja. Då kommer ju båda från Kentucky, kan jag säga. Så att,
ja, de har ju, ja, det stämmer, mm. Ja. Ja, mm. På tal om Jacob Blake då, han i mannen då i Wisconsin, han hade en warrant för hans arrest, så han hade
alltså varit skjuten, alltså.
Han varit skjuten, ja, precis. Mm. Han hade warrant for arrest, det betyder att du har begått något brott.
Mm.
Och då liksom är polisen ute och letar efter dig, så att det var ingen ängel direkt, kan man väl säga.
Nej. Nej, precis. Ja, intressant. Ja, du fortsätter om du har något mer.
Ja, det kom en artikel nyligen för ett par dagar sedan bara. Vi pratade om det här med poströstning och bedrägeri och så vidare. Det var en demokrat, en person i det demokratiska partiet som skrev en artikel i en tidning här i USA som förklarar hur jätteenkelt det är att göra poströstningsbedrägeri, och att den själv, personen själv, hade varit inblandad i poströstningsbedrägeri. Och det är en demokrat som erkänner. Och när en demokrat erkänner att det är lätt att begå poströstbedrägeri, ja, och att den själv har gjort det, då inser man att det här är något ännu större problem än vad vi begriper.
Mm.
Så det betyder en ännu mer omfattande än liksom de små sakerna som vi har tagit upp förut.
Ja, just det. Intressant.
Och vi kan ju gå vidare här med saker. Två stycken poliser i St. Louis blev skjutna för ett par dagar sedan, och det är ingenting som media... Vart är protesterna mot det? Vart är demonstrationerna? Vart är medias ursinnighet över att poliser blir skjutna kors och tvärs? Chicago, jag vet inte hur många det var, jag tror 15 döda de tre sist, 15 personer dödade i Chicago på grund av skottlossningar under de tre senaste dagarna. Och det är framförallt svarta som skjuter ihjäl svarta. Var är demonstrationerna, var är sympatin hos Black Lives Matter och demokrater och vänsterliberal media över dem? Den existerar inte, den sympatin.
Nej, verkligen. Jag kan bara slänga in en sak också innan jag glömmer bort det. Det är så här att Fredrik Reinfeldt, han är ju aktuell med en ny bok nu som ska handla om USA-valet, och han skriver med sin son Gustav. Och han har varit på TV, han har varit överallt, pratat på TV4 och på SVT, och han menar att Trump är ett hot mot världen, och han kommer få en 4 år till, så då kommer världen att gå under ungefär. Man kan sammanfatta Fredrik Reinfeldts budskap så. Jag har skrivit en artikel där jag bemöter Fredrik Reinfeldt då på Nyheter idag, och den heter "Konspiratorisk Reinfeldt har fel om Trump". Så att ni som lyssnar kan gärna... Ja, ni kan gå in och läsa den. Den publicerades igår den 30 augusti då. Så att läs gärna den. Det var bara det jag tänkte säga. Så att nu kan du fortsätta.
Ja, och vi pratar ju om att anledningen till att de här våldsamheterna får, vad ska man säga, dra igång och fortsätta i framförallt demokratiskt ledda delstater är ju för att de tar inte till några... De demokrater förebygger inte och stoppar inte det här våldet. Jag kan ge ett exempel. Guvernören för Massachusetts, delstaten Massachusetts, är en generellt demokratisk delstat, men precis som Vermont då här där jag bor.
Mm.
Men Vermont har då en republikansk guvernör, och Massachusetts har en republikansk guvernör. Den republikanska guvernören i Massachusetts har nu bestämt sig för att kalla in 1000 stycken National Guard members för att förebygga eventuellt våld och upplopp. Så att skillnaden är ju här, va, att även om det är en demokratisk delstat, att republikanska guvernörer begriper att okej, vi har inga upplopp just nu, men upploppen är inte långt borta. Men för att förebygga upploppen måste vi liksom göra någonting nu. Vi kan inte vänta på senare och sen reagera. Så att de sätter in National Guard redan nu. Så att om det blir upplopp så kommer tuffa tag tas in direkt. Mm. Och det är det som är en stor skillnad. Demokraterna låter skit ske. Och sen i bästa fall så försöker de göra åt det lite grann när det ballar ur för mycket. Eller i värsta fall som i Oregon, till exempel i Portland. Så låter man det bara fortgå dag ut och dag, natt ut och natt in utan att man gör någonting.
Ja, och det visar verkligen att det här går att förhindra bara det finns politisk vilja.
Ja, absolut. Det är bara det frågan om. Det är bara politisk vilja. Ja. Och svårare än så är det ju inte.
Nej. Okej, har vi något mer?
Ja, vi har ju pratat om det här reparations tidigare. Med andra ord att man ska då på något sätt betala svarta för slaveriet som skedde då för 150 år sedan. Mm. Så i Kalifornien, delstaten Kalifornien, har i alla fall satt upp en taskforce nu, en slapp grupp som ska nu börja utreda hur man ska kunna betala svarta för slaveriet. Och sen även då i delstaten North Carolina så har ett county, ett län, beslutat sig för att de ska sätta upp och försöka betala svarta för slaveriet. Mm. Och vi har pratat om det förut, du och jag med. Hur ska man identifiera de som är kopplade till slaveriet? Och hur ska liksom allt det här fungera? Det är liksom, det blir vansinnigt av alltihopa. Va? Men det är också den här arvsynden man då måste vita. Har arvsynd så de måste betala. Och sen hur ska man, så att rent praktiskt sett vet jag ju inte hur det ska fungera. Men det kan ju sluta med att så länge du inte har vit hudfärg så får du massa pengar som då vita ska betala. Det är ungefär så det kommer sluta.
Ja, det är helt vansinnigt. Men ja, ja, fortsätt.
Ja, för att ta det här Black Lives Matter. Det vet vi ju nu att de blir allt våldsammare. Och en Black Lives Matter en som hjälper till att organisera i Chicago, en Black Lives Matter person som hjälper till att organisera Black Lives Matter protesterna i Chicago, förklarade att de här looting och allt det här förstörelsen och all det här looting som sker, det är ett sätt att göra, på tal om reparations, det här är vårat sätt att göra reparations. Med andra ord att om inte staten går in och gör reparations åt oss så kommer vi göra looting för att få det är vårt sätt att få betalt själva, va? Så det vi ser nu är att Black Lives Matter har ju noll att göra med Black Lives. Det har helt enkelt att göra med att roffa åt sig, begå våld, och så är det en marxistisk ideologi i bakgrunden naturligtvis. Det roliga är att Karl Marx var ju rasist själv, så att Black Lives Matter som stöder liksom en marxistisk ideologi stöder en person som själv var rasist. Mm. Men det är en annan femma.
Ja. Jag kan komma med en annan nyhet, och det är att C-SPAN, den här kanalen då, som sänder på webben främst men även på tv också tror jag, på kabel-tv och så, de sänder ju allt politiskt i USA, alla liksom kongressförhör och allt som sägs politiskt i princip, det är målet, även på liksom delstatsnivå. Men i alla fall, de har en telefonlinje där man får ringa in live och berätta vad man tycker om politik och så. Och häromdagen så fick de ändra i telefonkön därför att det var så många demokrater som ringde in och sa att vi har stött demokraterna hela våra liv, men nu kommer vi att byta och vi kommer att stödja Donald Trump för han är den enda som står upp för oss. Och det var ingen som ringde in i princip och stödde andra sidan, så att man fick liksom plocka in de få på den sidan bara för att få någon slags motvikt. Så att det visar verkligen att det är enorm energi hos republikanerna just nu, för att jag menar, demokrater till och med vill liksom rösta Trump i höst.
Ja, på tal om det finns en person som är en hyfsat känd, vad ska man säga, podcaster i USA som heter Leo Terrell, en svart man, han är demokrat, men han i alla fall har sagt att jag själv och många andra svarta demokrater kommer att rösta Trump, därför att vi behöver lag och ordning. Det är där vi måste rösta Trump för lag och ordning. Och det här är intressant, på tal om svarta, helt enkelt därför att en undersökning som kom ut bara för ett par dagar sedan visade att i juni så hade Trump 9% approval rating bland unga svarta väljare. 2 månader senare nu i augusti så har Trump 24% stöd, approval rating. Så stigit med liksom en kraftig, 15%, från 15 till 24. Okay. Han hade 15%. Det var 9% skillnad. Mm. 15% i juni, nu har han 24%. Anledningen är allt fler unga svarta bor i svarta områden som lider av de här problemen. Det är de som blir lidande, va? Mm. Och de börjar inse att allt det här våldet som sker på gator och torg slutligen, vad ska man säga, straffar dem själva. Mm. Och jag såg en intervju med en ung svart man som bara för ett par dagar sedan, var det igår, jag var ute och promenerade och lyssnade på en intervju. Och han förklarade att jag kommer rösta Trump nu och många unga svarta kommer att rösta Trump med sannolikt, betydligt fler än ni tror. Därför att vi är så trötta på det här våldet och vi vet att vi behöver möjligheter att kunna... Att måla Black Lives Matter på gatorna hjälper inte oss konkret. Vi behöver något konkret. Donald Trump har levererat konkreta resultat. Vi behöver konkreta resultat. Inte Black Lives Matter målat på gatorna med våld som följd. Utan vi behöver konkreta resultat för att förbättra våra liv.
Mm.
Så det är allt fler helt enkelt svarta börjar inse att det här som pågår straffar dem själva betydligt mer. Det hjälper mer än hjälper.
Ja, men alltså den här siffran, alltså, jag visste inte det, 24%. Alltså, har republikanerna någonsin i modern tid fått, nu är det inte säkert det blir så, alltså, men har fått ett så högt röstantal. Nu pratar vi bara om unga, men likväl, alltså det är ändå en väldig grupp. Alltså 24% svarta för republikanerna, det måste vara rekord skulle jag tro.
Ja, det handlar också om registrerade väljare. Det är viktigt att poängtera, för det är sådana som med stor sannolikhet kommer att gå och rösta.
Ja.
Och jag vill bara nämna också ett namn. Det finns en kvinna, vi har pratat om, jag tror vi nämnde det, som heter Kimberly Klasick.
Mm.
Hon ska då run for Congress för Elijah Cummings i Baltimore.
Mm.
Så det är en person att hålla ögonen på. Hon i alla fall går omkring i Baltimore. Hon pratar väldigt mycket om det här. Hon exponerar, ja,
det är en svart kvinna kan jag säga.
Det är en svart kvinna, en svart ung kvinna. Väldigt väl artikulerad, smart som bara den. Och hon pratar, hon har konkreta lösningar.
Mm.
Så det är viktigt nu att börja förstå att även unga svarta börjar bli... Många unga svarta blir kandidater för republikanerna, för kongress och för senator. För att de inser att det här att demokraterna har helt enkelt förstört de här städerna. Mm. Så att de måste helt enkelt, de inser att det finns bara ett sätt att fixa det på. Det är att helt enkelt bli republikan, vara republikan och sen försöka lösa det genom att gå in i politiken. Så vi kommer sannolikt att se allt fler unga svarta republikaner bli, vad ska man säga, nationella ansikten för det republikanska partiet. Så att jag tror att de närmsta åren, 2-3 åren, så kommer vi att se betydligt fler, just för att man ser att demokraterna nu har liksom kört landet åt skogen, medan Trump verkligen gör en annorlunda.
Ja, jag tror också det. Jag tog upp i en av mina specifika valpoddar också lite om det här ämnet, och jag tror att det här är en brytpunkt. För jag menar, alltså republikanerna har alltid försökt liksom värva svarta, men det har aldrig lyckats. Men jag tror att nu kan man lyckas, för jag menar, man har lyckats med andra väljargrupper, till exempel katoliker förr i världen, John F. Kennedy och så vidare. De var ju stenhårda demokrater. Alla katoliker i USA var ju demokrater. Sen började det ändras när demokraterna har varit mycket mer liberala i abortfrågan i synnerhet, och när republikanerna har varit mindre liksom antikatolska och väldigt mycket öppnare. Då skiftade man, och nu är ju, jag vet inte om det är 50-50, men väldigt många katoliker i USA är ju republikaner idag. Och jag menar, jag tror att vi är inne i samma fas när det gäller svarta. Alltså att svarta nu håller på att skifta till republikaner i mycket större utsträckning. Det har gått in nu att det här är liksom Great Society, det har inte fungerat jättebra för svarta. Och vi har en svart, ganska stark medelklass också som känner att vi vill lyckas, vi vill komma framåt, vi vill inte sitta fast.
Ja, och det kom ut en rapport på tal om det. Det kom ut en rapport ganska nyligen, bara för några dagar sedan. Man kan hitta den, man googlar upp på USA Today, som pratar just om att svarta väljare har väldigt låg entusiasm för Joe Biden.
Mm.
Med andra ord, han får inte svarta väljare att bli entusiastiska. Många svarta, och vi har pratat om det förut, men nu börjar komma fram rapporter och undersökningar om sånt som säger att svarta väljare har ingen entusiasm, men väldigt låg entusiasm för att rösta Biden. Och många svarta väljare börjar prata om nu att de röstar hellre inte alls än att rösta på Biden, därför att de anser inte att Biden är värd deras röst.
Mm.
Man kan vara emot Trump och tycka jag tänker inte rösta Trump, men jag tänker tusan inte rösta Biden heller.
Nej,
för det är en bortkastad röst.
Mm. Ja.
Och så att man behöver inte tro att okej, svarta, de måste gå från demokraterna till republikanerna. Fler kommer att rösta på Trump än de gjorde 2016, tror jag. Men jag tror att antalet svarta som röstar Biden tror jag kommer att sjunka.
Just
så att han kommer att tappa många röster. Där folk tycker att jag vill inte rösta Trump, men jag röstar inte Biden heller. Så där tror jag det i jämna delstater, som till exempel Michigan eller Florida, eller det kan ju liksom vara 30 000 röster. De 30 000 svarta beslutsförare att inte rösta alls, det kan ju göra att Trump vinner.
Mm.
Så Trump kommer att få ut väldigt många fler av väljarna. Trumpväljarna bara väntar. De kan inte vänta tillräckligt länge, för det är som julafton ungefär för ett litet barn. Man kan inte välja på att springa, liksom vänta tillräckligt länge för att springa. Man vill gå och rösta med en gång.
Mm.
Bidens väljare tror jag inte alls. De tycker att okej, det är snöigt ute idag, jag tänker inte gå och rösta, jag är skitsamma.
Mm. Ja, det är nog så. Ja.
Precis.
Ja, har vi något mer eller är vi klara?
Demokratiska delstater, jag vet inte hur man ska tolka det här, men demokratiska delstater i USA i alla fall har kommit ut en studie nu med en karta jag såg. Delstater och demokrater styr har mycket större och haft mycket större och har mycket större problem med coronaviruset än republikanska delstater. Mm. Hur man ska tolka det vet jag inte, men i alla fall det intressanta är att i princip demokratiska delstater har haft mycket större problem. Så strategin bland demokraterna har tydligen varit betydligt sämre än strategin bland republikanerna. Sen kan det bero på att New York är liksom mycket mer folk på mycket mindre liksom, att demokratiska delstater har flera större städer, medan kanske republikanska delstater är mer landsbygd. Men I alla fall så, det är någonting som skiljer där i alla fall.
Ja, intressant. Ja, något mer?
Nej, jag tror att vi är nog klara med det ungefär.
Ja, just det.
Det jag har.
Ja, men ja. Det låter jättebra. Okej, men tack så mycket Björn.
En sak kan jag bara nämna. Att i Kenosha nu, det var du som skickade den faktiskt, vi kan nämna det också. Att
just det
var en svart som stod och pratade. Just det, det var en svart man tror jag som stod och pratade. Som förklarar att det är open season att slå ihjäl vita nu. Med andra ord, att se en vit så ska jag slå ihjäl den. Så att det verkar nu som att nu är det liksom öppen säsong att slå ihjäl massa vita människor.
Ja, precis. Jag kan också säga då, när vi ändå säger det. Alltså, det var den här orkanen Lara i södern och i Florida, tror jag, i Louisiana och liknande. Och Donald Trump har varit där på besök och det släpptes en video när han var, alltså bakom kameran. Han satt bara informellt och pratade med folk och liksom träffade folk och sådär. Han var väldigt avslappnad och väldigt skön och liksom, man märkte att det här är ungefär samma Trump som du ser på kameran som han är bakom kameran. Eller det vet jag inte om man ska säga, för han kan ju låta lite aggressiv framför kameran. Men hela poängen är att han var väldigt soft, lugn och, alltså han verkar jätteschysst när han liksom bara stod och småpratade med honom.
Ja, det är den bilden som man aldrig visar upp i Sverige som gör att Trump liksom, han har, och folk undrar då, liksom, eliten i både USA och Sverige undrar hur kan Trump vinna? Det är precis sånt här som gör, för han visar att han verkligen, att han connect med vanligt folk.
Ja.
Och det är det folk man inte får se i Sverige. Man begriper inte det. Jag menar, tänkte Stefan Löfven, skulle han göra något? Aldrig. Det finns inte en suck att han skulle göra så, va? Och han påstår så att han är socialdemokrat och han ska då vara representera folket.
Ja.
Trump har en förmåga.
Nu ska jag ta Stefan Löfven i försvar. Vi kommer från samma stadie och han är väldigt folklig, det ska jag säga. Så han är nog en av våra folkliga statsministrar. Men Reinfeldt är ju inte det, kan jag tycka då.
Okej, ja, visst, Reinfeldt absolut inte. Men i alla fall att anklaga Trump för att på något sätt, som att hur kan han kan inte liksom connect med vanligt folk, och han är ingen, man begriper inte, och tyvärr det är sånt här som man borde visa i vanlig media i Sverige, framförallt hur folklig Trump faktiskt är när han pratar med vanligt folk. Han pratar med media på ett sätt och det finns ju en anledning till det naturligtvis, men sen så när han pratar med vanligt folk så är det helt annorlunda, och den skillnaden visar man aldrig upp, och det kanske man gör för att man vill inte att liksom människor ska se hur han egentligen är när han pratar med vanligt folk.
Nej, verkligen, verkligen. Ja, nej, men det är bra när man får inblickar sådär på sidan om. Men okej, men då har vi gått igenom dagens ämnen, så tack Björn.
Ja, tack så mycket.
Det var avsnitt 1174 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.